Jag tänkte jag skulle tala om att meningen med livet är Jesus Kristus. Det tror jag alla förstår som är här. Men det finns en hel del som lyssnar på nätet. Det är många människor som har laddat hem och lyssnar. Och det kan bli en välsignelse som går ut härifrån. Det är ju härligt. Det förmeras ju när Gud välsignar. Vi slår upp Apostlagärningarna 20. 24 till 32 kan vi ta. Alltid när Paulus skriver sina brev så finns det ju en oerhört djup, så man förstår vilken ande han skriver i. Det är ju Guds ande som är ju helt outransaklig. Han skriver då så här, och det handlar ju om församlingen i Efesos då. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp. Och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte. Alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag är inte skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat, eller jag har inte gömt mig och dragit mig undan att för er predika hela Guds vilja och plan. Ge därför akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare. Där står det episkopos som betyder övervakare. Det är samma ord som väktare i gamla förbundet då. Och jag råder er att läsa Hesekiel 33. Där står det vilka varningar Gud ger till väktaren. Och det är precis det han hämtar det här. Att göra sig skyldig till någons blod. Det är när man inte varnar, när Gud visar någonting. Att om Gud visar väktaren att folket går fel. Och väktaren inte då talar om då för folket. Det är precis det är därför han säger att jag är inte skyldig till någons blod, utan jag har förkunnat hela och fulla evangeliet för er. Sen lämnar han dem sen åt väktarna sen i församlingen, de äldste som det här ska vara. Till att vara herdar, skriver han då. Det betyder att ge mat åt. Och då förstår man av sammanhanget att maten, det måste ju vara hela Guds rådslut. Amen. Eller hur? Det är ju maten. Det är hela Guds rådslut. Så en herde och en ledare och en äldste i Guds församling som säger att han är äldste, han ska alltså undervisa hela Guds rådslut. Inte delar av det. För då kan man göra sig skyldig, säger Paulus här, till människors blod. Det är allvarliga saker här. Det är därför man inte ska avskilja äldste hur som helst. Det står hur Paulus säger att lägg inte händerna på vem som helst. För att det är oerhört allvarligt. Det ser vi av de här. Utan han ska kunna undervisa. Han ska kunna veta då hela Guds rådslut. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er. Och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram eller växa upp. Som ska förvränga sanningen. Man ska förvrida sanningen alltså. För att dra lärjungar över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, dag och natt, har varnat var och en av er under tårar. Så det var tydligen allvarligt det här. Det var inte något man ryckte på axlarna åt. Och det var inte så noga liksom. Utan det här var människors frälsning det handlar om. Ni ser, han talar till kristna. Så allvarligt var det. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord. Som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Nu ska vi ta och titta på några synonymer ska ni få se här. För det första så har du Guds nåderika evangelium, vers 24. Det är samma sak alltså som att predika Guds rike, vers 25. Och det är precis samma sak som hela Guds vilja och Guds plan, vers 27. Och det är samma sak som sanningen, vers 30. Och det är exakt samma ord som hans ord, vers 32. Här finns det alltså fem saker som betyder exakt samma sak. Och det är Guds nåderika evangelium, det är Guds rike, det är Guds vilja och Guds rådslut, och det är sanningen och det är Guds ord, som på grekiska heter logos och på hebreiska heter det i det här fallet dabar. Och då ska vi ta och titta på vad det ordet betyder. Då får man ju slå upp den vanligaste konkordansen vi har. Den heter ju Strongs. Strongs konkordans på grekiska säger följande. Logos betyder det skrivna ordet. Det uttryckta ordet inklusive dess tankar och planer bakom. Och då är det ju intressant när det vi, nu talar vi om Guds ord. Alltså Guds ord. Då talar vi alltså om Guds plan och Guds rådslut. Och ordet logos kommer från en rot som heter lego. Det betyder att tala ut, att samla ihop och arrangera. Talade ord, alltså när det handlar om Guds ord, det uttrycker Guds inre tankar och Guds plan. Och när vi vet det, då får vi en mycket större förståelse när Jesus säger så här i Matteus 12 och 34. När han säger till fariserna: ni huggormars avföda, eller ni som ormen har fött fram. Hur skulle ni kunna tala något gott då ni själva är onda? Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Intressant, va? Planerna som finns i våra hjärtan kommer ut genom vår mun. Och har vi då orena motiv och jobbar och arbetar i en kristen församling, så kommer vi, om vi inte går korsets väg, att använda Guds ord och vrida det för att få vinning själv. Och exakt det ordet på hebreiska är avon, och det betyder laglöshet. Laglöshet. Och vi kan titta på, om ni går till Jesaja 55 och slår upp vers 8. Det är ju välkända ord, men nu när ni vet vad ordet är, så ska ni få se vilken bibelläsning man får när man skriver nu ner. Det här kommer ju att läggas ut på nätet. Lyssna, och sen när du läser Bibeln, så läs Bibeln systematiskt, så kommer du att förstå. Amen. Att Gud bara har en enda plan med sitt ord, och det är Guds son Jesus Kristus. Mina tankar är inte era tankar, era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Vad var det jag sa att ordet var? Jo, när Gud säger något så uttrycks hans vilja och hans plan. Eller hur? Och det där logos betyder. Ja. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket där mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som utgår ur min mun. Det är inte vilket ord som helst, utan det är planen. Eller hur? Det är plan. Så ska det vara med planen som utgår ur min mun. Vad då för plan? Planen med Jesus Kristus. Varför han kom till jorden. Och varför du finns till överhuvudtaget. Det är den planen. Det är inget annat. Det är inget så kallat rema eller något sånt här. Va? Han har bara en enda plan som allting handlar om. Och det är att få dig i relation med Guds son. Det är det enda som det här handlar om. Han säger också att förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan det ska ha verkat min vilja och utfört det jag har sänt ut det till. Alltså här ser du att Guds plan och rådslut som var samma som sak som Guds rike, eller hur? Det ska sås ner och verka i människors hjärtan. Och det ska växa upp och det ska bära frukt för Gud. Säger han ju här då. Om vi då tar och slår upp första Korinthierbrevet, tredje kapitel, ska vi se vart Paulus hämtar sina tankar om att plantera. Och därifrån ska ni få se att det är härifrån. Vi slår upp första Korinthierbrevet 3 och så läser vi från 6 till och med 9. Då kommer ju alltså Paulus till församlingen i Korinth och där har han planterat. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Det handlar om ju växten. Det är ju Jesus i våra liv med andra ord det handlar om. Gud ger växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något därför, utan endast den som ger växten, och det är Gud, står det här. Och om vi då förstår det, så förstår vi också då vad hela liknelsen om såningsmannen måste handla om. För där står det att en såningsman gick ut för att så. Och vi får det förklarat sen att han sår ordet om riket. Han sår planen med Jesus Kristus i den här jorden. Eller i den här kyrkan också. Kommer vi och få se att det faktiskt kan betyda. Och ordet om riket, det kommer att hamna i olika hjärtan. Och en del hjärtan, de fattar ingenting och därför blir de heller inte berörda av den här planen. Men en del fattar och blir riktigt berörda och det börjar ske en växt, va, här inne. Och så vidare. Och det är ju samma tankar han har sen när du går till nästa liknelse. För det står det i Jesus säger i Matteus 13 om liknelsen mellan ogräset och vetet. Där är ju ogräset, det är darnell. Och det betyder att det ser exakt likadant ut som det äkta. Och då står det så här att ordet, det sås ju som vanligt i den här liknelsen. Men står det att folket sover. Det kände vi igen om ni gick tillbaka till Apostlagärningarna 20. Där såg ni att håll er vakna, stod det. Håll er därför vakna och kom ihåg, står det där. Vad skulle hända annars? Jo, det skulle växa upp män som drar lärjungar efter sig, va? Det är precis samma tankar igen. Upp kommer ogräset. Alltså där folk sover kommer det att uppstå ett ledarskap. Som drar lärjungar efter sin rygg, står det till och med. Olika visioner som drar iväg med lärjungar efter. Och det står ju sen varför de gör det här i år. För att man vill genom förvända ord i sina begärelser ha ekonomisk vinning av de här lärjungarna. Känner vi igen, va? Så det är inte vem som helst som startar församling idag som gör det av väliga motiv, säger den här boken. Utan man vill ha en viss vinning av det också. Det brukar sluta med att den här församlingen går i kras förr eller senare. Då blir det noll. Så var det med den visionen. För det står att varje planta som en himmelske fader inte har planterat ska ryckas upp med rötterna. Ett tag var det tre församlingar i Göteborg på några månaders tid. Det sa bara plupp, plupp och plupp. Församlingarna bara försvann. Följa deras rygg. Alltså kan vi veta om att i ändens tid så kommer laglösheten ha med ledarskap att göra. Det är ju helt uppenbart. För det står i liknelsen med ogräset och vetet, så står det att detta ska ske vid ändens tid. Står det där. Då måste jag ju fråga er. Vad pratar man mest om idag i våra kristna konferenser? Och i våra kyrkor kallar man ledarskap. Skap och ledarskapsträning. Stämmer det? Eller? Ja, det, men det säger Guds ord ska ske i ändens tid. Så det är ju tidstecken för oss. Eller hur? Tidstecken, församlingsplanteringar och ledarskap. Det är för mig ett tidstecken. På ett stort avfall. Fast de tycker precis tvärtom. Men för mig är det i alla fall ett tecken på ett stort avfall. Nu är det ju, mitt i det här säger ju Jesus... att det finns sanna också. Så vi ska inte bry oss om att rycka upp det. Förstår ni? Vi kan ibland inte avgöra vad som är från Gud och vad som inte är från Gud. Förstår ni? Ytligt sett alltså. Mm. Därför ska ni inte rycka upp det. Är ni med? Mm. Utan han har ett syfte med det. Nämligen att de ska samla ihop sig själva. För den som känner sanningen kommer inte att följa dessa ryggar. Är ni med? Så därför samlar de här ihop sig själva. Det är bara att hänga på. Vilken vision vill du ha? Vill du följa Jesus eller vill du följa en människas rygg? Jag väljer Jesus. Va?
Amen.
Vad gör du? Mm. Och då ska vi ta och titta på vem Guds son verkligen är. Eller vem Logos är. Då går vi till Johannes första kapitlet. Ni ser att man får ut mycket mer av Guds ord när man börjar studera de här texterna. Nu ska vi titta på vem Guds plan med mänskligheten är då. Nu står det i Johannes 1:14 så här. Och ordet Logos blev kött och bodde bland oss. Vem var eller vem är Guds vilja? Vem är meningen med alla ord? Vem är meningen med alla tankar? Vem är meningen med allt Gud tänker på? Jo, vi har honom här. Vem var det som blev kött? Jo, det blev Jesus. Han blev kött. Och då säger Johannes så här då. Vi såg hans härlighet. Och ordet härlighet är samma sak. Man kan säga att det är samma sak som namn. Noma på grekiska. Hur eller vem någon verkligen är. Någon verkligen är. När man gifter sig så här, då är det ju helt underbart i början. Eller hur? Man flyter på bara så här. Man är på bröllopsresa och man tänker, det är ju bara att dansa på moln. Men efter ett tag så lär man känna varandra på djupet. Och då ser man att det inte var så fint som man tyckte från början, utan man har sina skavanker. Ja, precis. Man är människa. Och det är det som är så underbart med Guds församling, att man får vara människa. Men Gud verkar i oss. Och jag tror man måste känna sig själv innan man börjar känna andra. Alltså man börjar se att man själv inte är perfekt, och börjar man kunna relatera till andra människor. Och sen, vi såg hans härlighet, en härlighet som en enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Det här ordet på grekiska, att se. När jag brukar säga att det finns minst 5 eller 6 olika namn för att se. I det här fallet så står det Thea omai, och det betyder att du verkligen ser något förklarat framför dina ögon. Förstår du? Ett annat ord är blepto eller bleppo, och det betyder att du bara kollar på något utan att det har någon kanske betydelse för dig. Men i det här fallet så både ser du och förstår. Alltså vi såg och förstod vem han var. Vi lärde känna honom, andra ord. Och här står det att hans pleroma, står det här på grekiska, fullhet, substans, har vi alla fått nåd och åter nåd. I honom alltså finns all substans. Det finns inget annat fast än hos honom. Han kallas ju också för klippan. Och vet ni att det står i Bibeln att hela den här skapelsen är lagd under tomhetens välde. Vilken skillnad. Han har all fullhet. Och det står på ett annat ställe i Kolosserbrevet att det var Guds vilja att låta all fullhet bo i honom. Här har du fullheten. Och sen har du hela den här skapelsen är lagd under tomhetens välde. Ja, det vet ni ju vem det är då. Vem regerar över tomheten? Tänk på hål. Hål i Bibeln, det brukar vara andemakters verksamhet, alltså djävulen, va? Han är denna tidsålders gud. Så därför när det står om hål och det i Bibeln, då vet vi vem det handlar om. Tomhet, ett hål är ju tomhet. Ja, just det. Så står det i Romarbrevet 8:20 så här då. Skapelsen, allt som är skapat, har blivit lagd under förgängelsen, alltså under tomheten. Jag tror att därför står det att när jorden i början, där första versen, jorden blev öde och tom och så vidare. Där står just ordet för tomhet. Och, men Guds ande svävade över vattnet. Det står att han nästan flaxar som en örn eller en fiskljus när han står still så här. Och han väntar på något, va? Jo, för det var ju någon som gick ner i vatten och anden sänktes över som en duva, eller hur? Det var fullheten han väntade på. Anden kommer ner över Messias, Jesus då. Han väntade på Jesus. Och då står det att det är Guds vilja som la allt under sig. Ändå finns det hopp också att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under tomheten eller förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Jag har berättat det förr, jag har berättat det förr att jag ser, har sett ett tåg som just åker ner i ett hål. Det har fått flera gånger alltså. Ni vet vad det handlar om. Det finns en ond makt som vill leda oss vilse. Om inte vi har våra blickar riktade på Jesus. Alltså det är det enda det handlar om. Jesus och du. Vad har han för plan med ditt liv? Vad vill han med dig? Vad vill han leda in dig i? Visst är det spännande samtidigt. Han har en plan för varenda en. Och vi har ett ansvar att säga ja. Och då börjar ju ett liv som är jättespännande. Och då ska vi ju, alltså ni vet ju vad man talar om till exempel på FN. Det låter ju jättebra att rädda den här jorden och så här, va. Men hela, det står ju att hela den här jorden är lagd under förgängelsen. Under tomhetens välde. Och när Guds barn frihet sker, står det ju, då kommer ju hela den här jorden att explodera i stort sett. Så det vi ser nu sker egentligen, det är bara ett tecken på att tiden håller på att ta slut. Allt håller på att upplösas. Den här jorden är, det är förgängelsens krafter vi ser. Så att när den här jorden börjar ta slut, alltså, den kommer att ta slut, hela den här skapelsen, då väntar vi på något mer. Tack och lov, det är inte slut för oss, utan det finns en fortsättning. Den här skapelsen, den kommer ju att gå under, så det är inte mycket att liksom kämpa för, även om vi ska vara vakna på att ta hand om naturen på ett naturligt sätt och så vidare. Det är inte det jag säger då. Och då står det i andra Petrusbrevet 2:18, det handlar om ändens tid, och det här handlar om de laglösa. Då kommer vi att se vad det här kommer att handla om. Jo, det kommer att handla om naturen. Förstå så här. Det talar. Det här är sådana som ska träda upp på ändens tid. Det talar stora och tomma ord. Utan substans alltså. Förgängelsens ord. Planer var det, va? Ord. De ska leda folk i gropar, va? Och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor. Det var ju de här som man tog upp i Apostlagärningarna 20 förut, som skulle få människor att följa dem. Och här står det att de lockar med utsvävningar till sig människor som med knappt nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. Och det är bara att lyssna nu, liksom. Nu lämnar man ju liksom helgelsens... Jag går tillbaka några år, du hör ju knappt någon helgelseförkunnelse, utan nu raderar man bort alla gränser, allt är tillåtet och så vidare, va. Ja, man tonar ner detta, och det finns en del som börjar vakna, tack och lov. Det har ju varit lite debatter i tidningen Dagen om församlingstukt, bland annat om ni som har varit med och läst. Så står det då här att de lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet. Det står det, tomheten igen. Ty där man besegras av är man slav under. Och sen ska ni få se vad allvarligt det är att en gång lärt känna Herren och sen börja trumma på helighet. Ty när de har lärt känna vår Herre och frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och sedan vända sig bort från det heliga budskap heliga budskap som hade överlämnats åt dem. Kom ni ihåg vad aposteln grät när han skulle förmedla? Under 3 år grät han. Han förklarade vad evangeliet handlar om. Han förmana varenda en, men sen händer det ändå. Ledningen sov och ogräset kom upp. Människor som säger sig vara ledare och apostlar och allt möjligt fick människor att följa deras ryggar. Och det är just de här, jag har märkt att det är de här människorna som hånar det profetiska ordet, som förlöjligar. Alltså när du kommer och talar om ändens tid, hur nära detta är, så talar de det här med en klackspark och ett småleende på sina läppar. Alltså. Det är bara så. Och det står, Bibeln säger att de här bespottarna kommer att stå upp. Vi har mött dem, flera av dem. Man vill inte höra. Nej, för det är obehagligt. Och det är obehagligt för varenda en. För varenda en av oss ska möta Gud. Och ta ansvar för vårt eget liv.
Amen.
Det handlar om det. Vi kan inte göra det i grupp. Utan när vi står där ansikte mot ansikte, så är det du som gör upp med Herren. Och jag. Och därför tror jag att Uppenbarelsebokens budskap handlar ju om en enda person. Och det är Jesus Kristus och planen med honom. Så ni vet, Uppenbarelseboken, det här, då säger han ju, jag måste visa dig något som måste ske snabbt. Vad är det som ska ske snabbt? Och kom ihåg nu, att han får se Jesus alltså. Så hela slutet, ändens tid, handlar om Guds son, Jesus Kristus. Och planen, Guds ord, det är ju planen. Därför läser vi Uppenbarelseboken 1:1. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snabbt måste ske. Snabbt. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord. Guds rådslut handlar om. Guds plan med Jesus Kristus. Och Jesu vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord. Så står det logos igen. Det är något Gud vill vi ska förstå. Och ta vara på det som är skrivet, till tiden är nära. Och vi vet att Johannes faller som en fura rakt ner. Pang, så står bara härligheten. Och sen skriver han, inte undra på vad han skriver, att vi såg hans härlighet. Och då är det så här att Jesus är ju Guds rådslut. Och för det är för hans skull tiden existerar. Har ni tänkt på det? Varför finns det tid? Jo, det är därför att Gud ska sända sin son till den här jorden. Och han ska ha en brud. Och det är inte bara vi som lever nu, utan från tidens begynnelse så hade Gud en plan med han skapar allting. Och den är ända till tidens slut. Och det är därför det står i 8:e versen här. Jag är alfa och omega. Ja. Han menar ju här inte då det eviga livet med alfa och omega. För alfa och omega betyder början och slutet. Jag är meningen med tiden. Från första sekunden ända till den sista sekunden. Så är jag meningen med allt som sker på den här jorden. Det är det han säger. Det finns ingen mening med livet utanför mig. Han som är, han som var och han som kommer. Och sen gör det ju inget att han är allsmäktig och frälsare. För det står där. Det är en allsmäktige. Tänk att få tillhöra honom. Då kan hon komma där med sina arméer. Men det är bättre att vara på hans sida. Än att vara på motståndarens. Eller hur? Det är ju helt underbart. Och därför så står det ju så här i Uppenbarelseboken 10:5. Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himmelen och svor vid honom som lever i evigheters evigheter, vid honom som har skapat himlen och vad där i är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad där i är. Han sa, ingen tid skall mer givas. Där står det kronos. Jag tror jag har sagt det förr, och ni kan titta på en kronograf jag har på min arm. Det betyder alltså löpande tid, alltså sekunder, minuter, timmar och så vidare. Så vi förstår ganska snart varför tiden finns. Jo, tiden finns för att Jesus Kristus ska ha en brud. Det är därför tiden finns. Visst är det otroligt alltså. Jag ska bevisa det sen med en bibelstycke när Paulus visar helt klart att det är så här. Så det är för hans skull, timmar och minuter och allt det här finns till. Det är för Jesus skull. Och så står det så här i vers 7 här då. Utan i de dagar då den sjunde ängelns röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga råd slut fullbordat. Vad var det nu igen? Det var väl Guds ord, eller hur? Logos. Då är Guds hemliga råd slut fullbordat. Då är det slut. I enlighet med det glada budskapet som han har förkunnat för sina tjänare, profeterna. Evangeliet, va? Tiden skall ta slut, kära vänner. Och då är det så här att det var just Efesierna som fick den kraftigaste uppenbarelsen, vad vi kan läsa i Bibeln om Guds plan med Jesus Kristus. Och vi kan slå upp Efesiebrevet 1, för här är det teologi i högre skolan. Här uppenbarar alltså Paulus för Efesierna vad livet går ut på. Och då läser vi i Jesu namn i 1 från och med. Ja, vi kan ta ett stycke här. Vi kan ta från vers 7 till exempel. Lägg märke nu till att det ofta används i Bibeln ett uttryck som är i honom, i Kristus och så vidare och så vidare. Det vet ni, va? Mm. Och hur är en sådan som är i Kristus? Jo, vi ska se här. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt.
Vad läste du nu?
Efesierbrevet 1, vers 7 och till och med vers, ja, vi får se, 10-11 eller något. Det betyder ju vishet och insikt, att vi ser någonting, va? Vi måste ju få våra ögon öppna där. Och det är Guds vishet, Guds insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Ja, i Saltaren tror jag det står att när ditt ord öppnas så skänker det vishet, va? Står det inte där? Och, ja, men jag sa ju nyss att ord är plan. Då fattar vi. Det handlar inte om någon sån här predikantrema, utan det handlar om när ditt rådslut öppnas. Jag förstår att utanför dig är det ingen mening med någonting. Det är det han menar med ordet. Ni vet att det brukar användas där. Ordet, ordet, ordet. Ja, om någon bara visste vad det handlar om. Det handlar om Guds son Jesus Kristus. Och det är väldigt viktigt att vi förstår det här, för det står sen så här då. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. En hemlighet är ju något som är dolt ända tills det avtäcks. Och när han drar den här liknelsen till sina lärjungar om såningsmannen, så säger han att judarna, de som är utanför, det är det för dolt för. Men för er, mina lärjungar, är det uppenbart. Då säger han på ett annat ställe att det här är dolt för de visa och kloka, men det är upp. Uppenbarat för dem som är som barn. Vem får del av Guds kraft till förvandlade liv? Jo, det får de små som inser sin egen begränsning. De får del av Guds kraft. Här står det att han har fått, enligt det beslut som han har fattat i Kristus, då kommer det där i Kristus igen, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Det grekiska ordet är mycket, mycket intressant, för det talar om att Gud har en plan med allt skapat. Att föra allt som finns i himlen och på jorden in under ett huvud, står det där på grekiska. Han ska samla allt som finns i himlen och allt på jorden, det är ju allt skapat med andra ord, och föra det in under ett huvud eller en herre. Och när det har skett, då är tiden slut. Då kan vi titta tillbaka lite. Vad skedde i himlen? Ja, änglarna gjorde uppror, va? Ser ni inte att det är en spegelbild av vad som kommer att ske på jorden? Det är exakt vad som kommer att hända. Änglarna gjorde uppror. De blev utkastade. Den skaran som är kvar är ju ett under ett huvud i himlen. Då är det jorden kvar, eller hur? Spegelbilden är ju fullständigt klar. Då kan du läsa om i Jesaja 14, Hesekiel 28, så ser du att det handlar om laglöshet. För där är den annan makt som är tomhetens välde. Konungen över Babylon som vill vara huvud istället. Han vill göra sig lik den högste. Det var ju Guds plan. Han vill göra en annan plan som ser ut som den planen. Och det kommer att handla om människor som tror de är ledare, det är helt klart. Ett pyramidbygge uppstår. Och den som kommer att komma på toppen, det tror inte jag är så långt härifrån, utan det är antikrist själv. Han kommer att sätta sig på toppen och säga sig vara Gud. Det är liksom dit vi är på väg. Sakta men säkert så är det en andemakt som håller på att ställa allt det här till rätta. Och är man inte vaken nu, du ser vilken hastighet det här sker med. Det går jättefort. Käre Jesus, att den heliga ande bevarar oss. Bevarar våra tankar och så här, så att vi inte kommer in. Och det står på flera ställen, ta er tillvara så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse. Amen. Det är som en flod som kommer att komma. Tsunamin. Nu såg ni vilken kraft en sån hade. Alltså Guds plan är redan innan den här tiden början bestämd. Och det kan du se i himlen. Och det ser du ju uppenbarligen i boken den här, va. Då ser du ju det här igen som hände i himlen. Varför kommer det helt plötsligt i uppenbarelseboken? Jo, därför att det är en spegelbild, en bild på vad som kommer att ske på jorden. Så när Jesus kommer hit tillbaka, vem har han med sig? Matteus 24:31. Och se, jag ska sända ut mina änglar och de ska samla alla som är ett under ett huvud. Så ska alla bli ett, står det ju sen. Nu börjar vi fatta vad det handlar om. Vad är ett? Vad är enhet? Enhet kan aldrig uppnås på mänsklig organisationsförmåga, utan det kan bara ske genom Jesu Kristi kors.
Amen.
Alltså där människor byggs samman, där finns det också en död. Där finns det också en död, det finns också en smärta, men det finns också en härlighet. Och därför tycker jag det är märkligt att man plockar bort de här kära guldskatterna som de äldre som har gått före oss har skrivit ner i sina lidanden och sina betraktelser. Det stampar man på idag. Man tycker det är gammaldags. Men där är skrivet i djupaste nöd. Det finns såna skatter. Och jag älskar att höra äldre berätta om deras väg. Har man vandrat 60, 70, 80, de är 80 år kanske med Herren, och ser att man fortfarande har glädjen kvar, fortfarande är befriad, fortfarande vandrar med Herren, då tycker jag det, vilket vittnesbörd där alltså. Men vill man inte ha detta, ja, då får man skylla sig själv. Det är fritt val, vad man säger. Jag tror ingen som sitter här inte vill ha det, utan det är ju det här som är grejen, va? Så Gud alltså, han uppenbarar en sista gång innan han kommer, så uppenbarar hans son och rådslut. Så kommer ju breven till församlingarna. Och vad handlar de om? Jo, det kan bara handla om en enda sak. Det handlar om Jesus. Är ni i Jesus? Ja, man kan tro man är i Jesus tydligen. Men man kan följa människor. Och ni vet att i Uppenbarelseboken så talas det om Babylon. Och Guds röst går ut. Dra ut ur Babylon, mitt folk. Dra ut ur Babylon. Och så några verser senare så står det att där är alla onda makter samlade och allt möjligt. Då står det, där finns inte mer någon lampas sken. Ja, vad har hänt då? Ja, alla som har lampor tända har dragit ut därifrån. Man har fått sett detta, vem Jesus är. Och då kan man inte vara kvar längre i sådana byggen. Man drar ut. Man förstår. Man måste dra ut ur människoverk. Annars kvävs livet här inne. Så vi som samlas här, vi samlas på en grund. Det har ni fattat, va? Och denna grund är inget annat än Jesus Kristus, Guds ord, Guds rådslut, Guds eviga klippa. Och han gör oss till ett genom sitt eget ord, uppenbarat genom den helige ande.
Amen.
Det är så Gud verkar. Så här sitter människor som kommer att känna i sina hjärtan att Gud är här. Gud verkar i ditt liv. Du ska inte vara densamma när du går härifrån. Om Guds ord har predikats, undervisats som det ska, då ska varenda en känna någonting av en predikan i sitt hjärta.
Amen.
Och ibland är det smärtsamt och ibland är det underbart. Allt är underbart, förstår man rätt. Men ni förstår vad jag menar, va? Han korrigerar och så här. Därför använder han ju oss var och en. En kan ha en dröm, en profetisk dröm. Som berättar, jag hade en dröm i natt. Och då kan det vara ett budskap, pang, bara till någon. Som förstår, liksom. Jag tror han talar så enkelt till sina barn. Det är så. Du kan ju berätta det sen om den här tjejen som drömde. Och ni vet att Kain och Abel i Bibeln, det står faktiskt på hebreiskan där att det skedde vid tidens slut, står det. Att de skulle frambära ett offer. Och Kain, han bar ju fram lite kålrötter och sparris och lite sånt här. Men Gud hade ju sagt att det skulle ju vara ett blodoffer. Det skulle ju kosta något, va? Och han talar om för Kain där. Gud är ju alltid så att han varnar oss alltid, alltså. Så han talar om att så där kan du inte gå omkring och så här, va. Han har varit svartare och svartare i syna. Det är inte så bra. Och Abel, han offrar ju förstlingen, står det, av sin flock. Förstlingen vet ju vem det är. Det är ju Jesus. Han hade ju fattat någonting. Det intressanta är att Kains namn på hebreiska kommer av en rot. Ni vet, ett ord kommer av rötter, liksom. Och sen. Och det betyder, hör nu och häpna, det betyder plantera, få att växa upp för egen äras skull, betyder det. Kain. Vad ser vi idag ska ske? Mycket tal om plantering, va? Plantering hit och plantering dit. Och konferens om plantering och så vidare. Och då fick jag till med det här för några dagar sedan. Uppenbarelseboken 19 ska vi gå till. Jag håller på och skriver ner en serie med lite undervisning om... Folk, vi får ju mejl, vet ni, genom sidan då. Och det är en hel del mejl, kan jag säga. Folk undrar ju liksom, hur vet man att man är klar för himlen? Hur vet man? Ja, folk undrar. Ja. Och så hör man en undervisning om ändens tid och skakar om den. Mm. För när Jesus kommer tillbaka kommer vi förändra allt. Och det är klart man undrar. Så då ska jag titta om är det klart hur man ska vara när Jesus kommer? Ja. Vi ska titta på Uppenbarelseboken 19. Och 7. Jag sa ju det att Gud har en enda plan från minut och sekund 1 ända till basunen ljuder. Och det var att få en brud. Och bruden ska ju vara ren och så, va? Ska vi se. Då står det så här. Låt oss vara glada och jubla. och ge honom äran. Var inte som Kain, med andra ord. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och den som gör sig redo kommer att få någonting. Och då står det, åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och jag brukar ju citera Sven Reichman, jag får göra det igen. Rättfärdighet innebär inte bara frikännande från dom, utan det betyder en process där du blir borttagen ditt egoliv. Se så väl det stämmer. Här står det att bruden har gjort sig redo. Och det står på ett annat ställe också. Och vi ska gå till Matteus 25. Matteus 25. Det handlar om jungfrurna. Då ska himmelriket... Alltså, om ni nu skriver ner de här synonymerna jag gav er i början, de här punkterna, då lovar jag er att ni kommer att få en helt annan bibelläsning. En helt annan förståelse av den här boken. För det börjar med, då skall himmelriket liknas vid. Vad var nu himmelrike? Ja, det var ju samma sak som Guds rike, eller hur? Och vad var Guds rike? Ja, det var ju samma sak som sanningen. Och sanningen då? Ja, det var ju samma sak som evangeliet och allt det här som vi läste upp i början. Då skall himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Det handlar om en förberedelse inför Jesu återkomst. Oförståndiga och förståndiga. Och vid midnattstid hörs ett rop, sen se brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Då vaknade alla och gjorde i ordning sina lampor. Och det allvarliga kommer ju då i vers 10 här, där det står, men när de hade gått för att köpa kom brudgummen, och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Tiden var slut. Samma sak. Så Gud menar då alltså att i slutet av den här tidsåldern så ska de flesta av hans folk ha somnat. Men det ska bli sådana tecken, för det kan ju inte betyda något annat, att i mitt i natten hördes det ett rop. Det är ju väktarens rop. Det är tidstecken det handlar om. Och de kommer att bli så tydliga så att vi kommer att höra basunstötarna. Jag tycker vi hör dem än, va? Det är bara dånar i Japan, va? Tada! Vad händer med solen nu förresten? Solen har väl aldrig varit så upprorisk, kort jag på så här, som den är nu. Men är du med i nyheterna så ser du det här. Alla tecknen. Bara accelerera. Vad händer på jorden? Varenda jordplatta. Ni vet, den här jorden är ju uppbyggd på plattor som rör sig. Och just när Jesus säger att ändens tid ska komma, så har de här jordplattorna börjat röra på sig. Över hela jorden. Samtidigt som Israel är en nation, stämmer också. Och sen har det bakterier vaknat till liv från jorden som man inte rör på. Och precis det är också ett tidstecken. Och så vidare. Jag skulle kunna räkna upp hur många som helst. Varenda en av de här tidstecken är en basunstöt att vakna. Gläd er och ge honom äran. Du kan inte ge honom äran om du följer människor. Glöm inte det. Då ger du inte honom äran. Det är sant. Och vi ser så mycket idag ske ute i världen, alltså. Och så snabba förändringar. Så att jag blir nästan rädd ibland när jag tänker, gode Gud, är ni med? Fattar man nu vad som sker liksom? Bara accelerera, särskilt ner i Mellanöstern alltså, när man tvingar Israel. Nu är ju Sverige till och med i det här gänget, det här internationella militärgänget, som Bibeln säger till och med ska gå på Jerusalem. För det står, Ty se, jag ska samla alla folk. Det måste ju innebära även Sveriges militär. Mm. Och nu ser vi ju de här. Och det var ju gång på gång under Gulfkriget och allt det här. Så börjar man samla den här militären, va? NATO är med nu och allt det här. Det är precis vad Bibeln säger. Samtidigt som du har alla andra tidstecknen då. Mm. Men då står det, då ska vi, hur ska vi göra oss klara? Hur ska vi göra oss redo? Jo, det står att vi ska vara glada. Mm. Och det är inte vanlig glädje. Utan det är ju en nåd. Mm. Alltså, det är ju, fattar du, det är att det beror på honom allting. Det är ju den glädjen. Det kommer ju av charis, alltså nåd. Det är den glädjen. Att trots svårigheterna så känner vi ju ändå här inne i vårt inre en sån vila i honom. Mm. Och det är det här jag tror kommer att ge en skörd så småningom. För när folk kommer att ha det jättejobbigt så har ju de ingenstans att ställa sina fötter. Eller hur? De kommer att ge upp andan, står det i Matteus 24, va? Av ångest över vad som kommer över jorden. Jag tyckte det räckte med att man varit arbetslös. Så kände man lite hur folk har det. Men ändå känner man här inne. Jag har allting under kontroll. Det känns. Man vet. När man ber känner man den där förvissningen. Vittnesbördet. Lampan som brinner. Jag har allt under kontroll. Tänk om man inte hade det. Vi sa just det till Elvor. Tänk om man inte hade det här vittnesbördet där inne. Jesu vittnesbörd i vårt innersta. Att han sörjer för dig. Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Vandrar jag än i dödsskuggans dal. Sven Reichman, han skrattade så. Det handlar ju inte om att man säger hiphop och sparkar dödsskuggan på smalbenen. Nej. Nej, men förstår ni. Att ha Guds nåd, Guds frid över sina liv. Bara slappna av som ett barn och ta emot. Öppna dig nu. Jag ska sluta det här med att be. Att vi öppnar våra hjärtan. Bara ta emot av den här väldiga nåden som han har utgjutit. Jag tror ikväll ska han få beröra oss. Tack och lov.